Idag då så hade jag då tänkt att tala om korset, och det som slog mig det var att jag råkade se en liten artikel som skrevs av en pastor 1946. Det var en amerikansk pastor som skrev om detta då i en amerikansk tidning då. Och det han skrev det var det att han då upplevde att korset hade blivit en liten ny innebörd i det hela. Det hade börjat bli en liten glidning när det predikades om korset. Och det var 1946 som han började flagga för detta. Och även Paulus kunde ju flagga för detta ibland, att det kunde bli en glidning. Och vad jag kan se så var det väl som så att Sverige har ju varit med om en väckelse. Och det var ju på 1800-talet och kanske en bit in på 1900-talet. Och vårt land började få välgång och framgång. För det blir det ju när det blir väckelse. Det blir ett helt annat samhällsklimat. Men på något sätt så kan man nog, och det är svårt att säga, men faktum är ju det. Det har ju varit ett avfall ifrån den tron. Och ett avfall gör de som tror. Det är inte de som inte tror, de avfaller inte. Utan det är de troende som avfaller. Och det är då de kristna som avfaller. Och evangeliet blir ju ofta lite grann förskjutet så att det blir andra innebörder och nya läror som kommer in på olika sätt. Och sen förstör det ganska mycket i vår kristenhet. Så att, tyvärr måste jag också då, när jag ska tala om Paulus, han talar ju om att man skulle mer uppskatta då det som vi tycker om i våra tankar, det som kliar våra öron då, va? Men det är inte skönt när det kliar i öronen, så att det handlar ju givetvis om våra tankar då, det som passar våra tankar. Och att vi inte längre ska stå ut med den sunda läran, talar han om. Och korset är ju den sunda läran. Det är den läran som är sund. Och för att kunna då peka på detta så kommer jag också ibland också ta upp det osunda som finns hos oss. Och som har kommit in och som vi måste vara vaksamma på. Men Paulus han säger då i Timoteusbrevet kapitel 1 vers 1. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Och det kanske vi inte har upplevt. Men jag tror också det kan vara som så. Att den tid vi lever i och den tid vi har levt i väldigt länge i vårt land har varit mycket svårare än vad vi egentligen tror. För det svåra kan vara just det, att vi har det så lätt. Det kan vara mycket, mycket svårare att leva nära Jesus när allt är lätt. Så jag tror det har varit mycket svåra tider i vårt land ganska länge. Och det har också då kanske gjort att vaksamheten inte har varit så vaksam. Hörde en predikan för lite sen, och då var det en pastor som berättade att han på 80-talet smugglade biblar till Rumänien. Och när han mötte den som han skulle ha kontakt med där då, så då fick han en liten papperslapp av honom, och när han sen kom på sitt hotellrum då så slog han upp sin lilla bibel då och skulle läsa det här bibelordet. Och där stod det då att Matteus 7 och 14. Men den port är trång och den väg smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och han tänkte det att ja, det här var ju inte upplyftande precis. Så han tänkte, hans tanke var ju då att han har kollat, det måste vara den ryska bibeln på något sätt. Det måste vara något med versindelningen där på något sätt som inte stämmer överens riktigt. Så att när de möttes nästa gång då frågade han honom om det här då, vad var det du tänkte på med det där bibelordet? Och då säger den här rumänske mannen, jo, porten den är trång och vägen är smal som leder till livet. Och hela han beandrades glädje och ande över detta, att det leder till livet. Men det är få som finner den, sa han. Och han var så lycklig över att han hade funnit den. Men han som levde på 80-talet som pastor här i Sverige, han tyckte ju att det här var väl inte så mycket egentligen. Han förstod ju skillnaden, va? Men den som levde väldigt trångt hade väldigt lätt att ta till sig och förstå detta ordet. Men här i Sverige på 80-talet så kanske det var så att vi gärna ville känna det lite grann, att måste porten vara trång? Kan den inte få vara lite mer? Så är jag i alla fall många gånger. Jag vill gärna att alla ska vara med. Alla ska trivas, alla ska ha det bra. Så det blir lite svårt för mig det här. Ska inte alla få vara med på vägen ungefär? Men det är Jesus som säger det här, att det är en trång port och att vägen är smal. Och att det är få som finner den. Men det leder till livet. Och Jesus säger också att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det Jesus är ute efter, det är äktheten i evangeliet. Så att, och att det är just hans namn som är viktiga då. Och där har vi också många gånger lätt att tänka att ska vi verkligen ha det här? Och korset kommer ju då som en stötesten. Och då blir det gärna att vi själva vill tona ner korset. Frälsningens betydelse. Så att vi inte ska stöta oss med något eller någon. Och sen kan det vara svårt ibland. Och sen vill jag säga det också nu då. Att eftersom jag då kommer ta upp saker och ting då som kanske... ja, som kanske kan vara lite klämmande då. Är det någon som känner att jag har någon som inte varit illa utan någonting jag har sagt eller så, så vill jag gärna att ta kontakt med mig sen och prata med mig. Det är inga problem. Så det får ni gärna göra i så fall, för att jag kommer vara rätt så frispråkig på vissa saker. Men det är... ja, det är inte min avsikt att göra någon eller stöta mig med någon, utan jag vill bara peka på korset sen också. Men det kommer ju komma i slutet då ju. Precis som när jag pratade om synden, så var det ju nåden på slutet som jag ville presentera. Så kommer jag vilja presentera korset och den sunda läran på slutet. Det är min predikan då ju. Och nu ska jag läsa då ifrån Ruts bok kapitel 1, vers 6-17. Nomi bröt upp med sina sonhustrar för att vända tillbaka till Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land hade hon hört att Herren hade tagit sig an sitt folk och givit en bröd. Hon lämnade tillsammans med sina båda sonhustrar den plats där hon hade bott. Men när det var på väg mot Juda land sade Nomi till sina båda sonhustrar: vänd om och gå hem igen. Var och en till sin moders hus. Må Herren visa oss godhet mot er, så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem, men det brast i gråt, och sade till henne: nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Noomi svarade: vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moders liv som kan bli mätta med något er? Vänd tillbaka, mina döttrar, och gå hem. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp, ja, om jag så redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er, eftersom Herrens hand har drabbat mig. Då brast det på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Noomi sade då: se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Och då är det ju så här i vår kristenhet idag, att avfallet är ett faktum. Så att idag har man den här texten i många samfund när man ska viga samkönade par. Och menar att den här texten handlar om samkönade relationer. Och det är ett avfall. För det handlar inte om samkönade relationer. Den här texten den handlar om den svårigheten det är att välja Bibelns Gud och Bibelns frälsningsplan. Och då är det så att vi förvränger Guds ord. Och man kan ju tänka sig att detta bara skulle existera i något konstigt samfund någonstans. Men jag tror att det har blivit ganska spritt i vårt land. Men det kostade på. Och det är många gånger så att det kostar på när man kommer nära Jesus. Så är det många som kan då helt plötsligt känna, nej, jag är inte beredd att överge mina gudar. Jag är inte beredd på att bli ensam. Men Jesus talade ju om att det skulle vara få som finner den vägen. Och där två eller tre är samlade i mitt namn. Han ger oss inte hopp om att vi kommer vara många. Om man väljer att lämna andra gudar. Och det är kanske där vi är lite ibland rädda också, kan jag känna i alla fall. Att det finns ju så många människor, jag har ju arbetskamrater och jag har släktingar och jag har familjemedlemmar. Och de får vara mina familjemedlemmar och de får vara mina arbetskamrater och de får vara mina släktingar. Men vi har inte det gemensamt som är livet. Och det hade man ju önskat, men man måste också inse sanningen att det finns människor som delar Kristus med en och de delar också livet med en. Så det finns skillnader och det kostar på då att ibland inse det faktumet att man kan inte alltid vara med allt och alla. I Matteus 24 så där varnar ju Jesus mycket då och han börjar ju där då. Matteus 24 är ju väldigt mycket om detta som händer i när det är avfallstid i ett land. Och han säger ju då att se till så ingen bedrar er. Och sen säger han att många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och i vers 24 så säger han, ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt detta i förväg. Om det alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller, han är i det inre rummet, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, samlas skamarna. Och när nu Jesus säger detta så kan jag ibland uppleva att vår kristenhet ganska länge har mer upplevt som att nej, det här kan ju inte stämma. Det kan ju inte finnas många falska profeter. Det måste ju stå att det var några enstaka falska profeter, för det måste ju vara väldigt ovanligt med falska profeter. Men i avfallstider, då finns det gott om falska profeter. Så var det på Gamla testamentet och så är det ju även hos oss idag faktiskt. Och han varnar ju då Jesus här då för att han säger att när de kommer med budskapet att han är i öknen eller i det inre rummen. Då tänker jag så här att idag är det mycket förkunnelse om att Jesus han är i tomheten. Gud finns i allt. Alla är Gud. Och att han är i det inre rummet. När vi finner oss själva finner vi Gud, kan man höra från predikstolar. Så att det här budskapet finns ju och har smugit sig in. Och då är vi inte vaksamma på det. Och sen står det ju på slutet här att där den döda kroppen är samlas gamarna. Och jag tänker så här att, och jag vet jag har sagt det någon gång i något annat sammanhang också, att en församlingsstruktur där man kan göra karriär, där man kan nå toppen och bli något, den lockar alltid till sig karriärsmänniskor som är som gamar. Men en församling där de som vi var ledare är de andra tjänare, passar ju inte dem riktigt. De faller ju bort här. Och det är ju så med den levande kroppen som också presenteras i Bibeln, som de som tillhör Kristus är i. Där är det ju faktiskt som så att om jag nu är det här fingret, så är det ju som så att handen vet ju inte att fingret rör sig. Det är ju huvudet, Kristus, som styr alltihopa. Men fingret är ju givetvis beroende av handen. Den kan ju inte vara själv. Så är det ju. Och det är ju inte så att det här fingret vet om att det är nu fingret samarbetar med det. Det har du ingen koll på. Det är Kristus som har koll på alltihopa. Och församlingsstrukturer då som byggs upp på olika sätt, där människor menar på sig vara den som ska tala det som är Gud sagt till dem, och sen ska alla andra göra som de gör. Det finns både i små och stora sammanhang. Så att man kan också se det på hur en struktur är. För Jesus han sa att den som vill vara de andras ledare ska vara deras tjänare. Det är den strukturen som ska vara i en levande kropp och en levande församling. I andra Timoteusbrevet kommer då i kapitel 4, vers 3 där och 4. Där säger ju Paulus då, det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det är intressant att säga att det ska komma en tid. Det var ju alltså då att just då så befann han sig inte i den tiden. Troligen då ju. Men jag tror att den är högaktuell idag, för vi har aldrig haft en sån stor möjlighet som idag att samla till på oss böcker och ut på nätet och läsa. Och vi har ju hur mycket möjligheter som helst att skaffa åt oss lärare och läro. Och jag kan väl märka att idag i vårt land så är det ju väldigt andligt och populärt. Jag kan märka bland många av mina kollegor ibland att de, ja, resonemanget, och de går på yoga och de går på allt möjligt. Och jag har en kollega som är helt inne på detta att Gud är allt och Gud är i alla och allt är Gud. Så att varje sten är Gud. Och sådana här saker, va. Så att det finns ju mängder, men jag tror Paulus också syftar på den kristna församlingen, att det finns en risk att vi lockas med i olika läror för att vi har det så, den möjligheten att skaffa så mycket. Va? Och när han säger då att det vänder sig till myter, då finns det bibelkommentaren då när man kan läsa ibland. Där står det så här att myte, det grekiska ordet betyder egentligen gudasaga. Men Paulus använder det med en mer allmän innebörd. Ungefär som dikt och struntprat, påhittade historier eller överdrivna berättelser. Och ja, de som blir riktigt populära och drar många skaror till sig, de har ju ofta lite klämkäcka skröne. Påhittade historier, överdrivna gudasagor med sig som de ofta berättar. Om hur mäktig kraft och allt sånt här. Och då måste man vara lite vaksam för det med faktiskt, för att det kan ibland lura bort den ifrån den sunda läran. Att man blir imponerad utav det som de har varit med om. Och det är det Paulus menar med här, att man väljer hellre att lyssna till det än till den sunda läran. Och den sunda läran då, det är ju korset och korsets kraft i det. Och i Markus kapitel 15, vers 27, så står det då att tillsammans med honom korsfäste de två rövare. den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: "Ha, du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sade till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Och det här är ju då folket och de religiösa som säger detta: "Kom ner från korset så ska vi tro." Och det är kanske likadant i vårt land idag. Folket och de religiösa säger: "Ta bort det där med korset så ska vi tro. Tona ner det med omvändelsen." Och man kan ju också se att de hånade Jesus. Och idag kan man ju till och med se i vissa religiösa sammanhang hur man utmålar Jesus som både det ena och det andra. Men som sagt var det var inte många som var anhängare till Jesus här. Och vi läste i onsdags läste vi ju evangelietexten, och det handlade ju då om att det var många som utav Jesu lärjungar som lämnade honom. Och det borde på att texten innan där så hade ju Jesus talat om att äta mitt kött och dricka mitt blod. Det blev liksom för tydligt vad det handlade om för att alla skulle hänga med. Ungefär som Oprah och Rut. När det väl blev knivskarpt så är det många som vände bort. Och så var det också då. Att när Jesus blev knivskarpt vad det var som gällde, så passade det inte. Och jag vill bara nämna detta också för att vi ska veta det. Jag har ju varit inne på det här då med de som förvränger Guds ord och menar på att det här med samkönade äktenskap, att den texten handlar om det, så är det ju som så att idag är ju någonting som är väldigt hårt tryck på väldigt många, så är det ju att detta att vi ska acceptera prideparader och att alla ska vi gå med flaggor och liknande och sånt här. Och pride betyder ju stolthet eller högmod. Så att prideparaden är de stoltas och högmodigas parad, och hela vårt land är anslutet till den idag. Och mycket av kristenheten också. Men det är en bred väg. Och trycket är hårt. Och ibland får man räkna med att alla inte... Ja, får man en rak fråga från en kollega så säger jag det, att jag går inte med där. Jag vinkar inte med den flaggan. Och då är det ju inte kanske att de tycker att ja, man är kärlekslös, och för det handlar ju om kärlek, säger de då. Men för mig är korset kärleken. Så älskade Gud världen att han utgav sin son. Jag vill också passa på då innan jag börjar på att tala mer om korset att samtidigt säga att avfallet, det blir felaktiga lärare och felaktiga profeter som kommer in i vårt land. Vi vet att det har varit så många gånger i vårt land och mycket, så många har fått sår. Många tända kristna har blivit brända kristna på grund av att de har kommit in i osunda sammanhang. Och jag vet en stor kristen ledare som många tycker väldigt mycket om och som har gjort enligt en del då mycket bra. En del har till mig jämfört honom att han är lika betydelsefull för svensk kristenhet som Zlatan är för svensk fotboll. Jag delar inte den åsikten. Jag vet att den jag talar om, han hade en profetia i Göteborg när det skulle starta upp en ny församling där i början på 90-talet. Och han profeterade ju välgång. Om alla bara var beredda att satsa. Och med satsa då handlade det alltid om pengar. Så det var pengar som skulle satsas. Och så skulle det bli välgång. Och Göteborg skulle bli frälst. Det skulle bara ta ett par år. Om alla var med och satsade. Och det blev lite dyrt, så de var tvungna att ta lån. Församlingen var tvungna att ta lån. Och församlingsmedlemmar går in och går i borgen för detta. Och ni vet hur det var på 90-talet, räntan stack ju rätt upp. Och församlingen gick i konkurs. Och kvar var de. Ja, den som var på toppen på pyramiden, han förlorade inte ett öre. Men det var andra församlingsmedlemmar som stod kvar med en skuld. Inte bara sin egen skuld som hade på sina egna fastigheter med höga räntor. Utan också den som församlingen hade dragit på sig på sina fastigheter. Eftersom de hade gått i borgen. Och det blev ingen väckelse och det blev ingenting med den församlingen. Den lade ner. Men det var brända, troende kristna som inte... Ja, jag bara hoppas ju att de på något sätt har kunnat bevara sin tro på Kristus och på korset. Men det kan vara väldigt svårt för dem att komma tillbaks. Och vi får ju denna falske profet som profeterade den här lögnen för dem som gjorde att de gick i borgen och satsade sina pengar och såna här saker. Han har ju senare år nu också anslutit då till den döda kroppen då, som jag säger då. Där man har, så att han har ju bytt samfund. För där gamarna är där, eller där liket ligger, där samlas gamarna. Och det kan ju finnas någon som tycker att så får man inte säga om en gudsman, men man får säga om en falsk profet. Så därför säger jag det. Men Paulus säger i alla fall, för nu ska vi börja prata om korset. Han säger så här i Galaterbrevet, jag har tagit ett litet popperi i Galaterbrevet för att få en liten snabb sammanställning på vad Paulus säger där. Så att jag börjar med kapitel 2, vers 19 och 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva med Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det var vad korset var för honom här. Jag är korsfäst med Kristus. Och i kapitel 3, vers 1, där säger han, dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Tänk, de hade fått Kristus målad som korsfäst för sina ögon. Vilken härlig bild. Om man har förstått vad korset är och betyder för oss. Har man inte förstått det så är det en obehaglig bild. En avskyvärd bild. Men har man förstått vad korset innebär för oss, då är ju hans kors en underbar bild. Och Paulus hade målat den. Men det hade kommit in folk och börjat på och manipulera lite där. Och förhäxat dem så att de hade tappat blicken från korset. Och i kapitel 5, vers 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Och där kan jag väl känna det att få korsfästa sitt kött, det är inte lätt. Men det är någonting som vi får bedja över. Och kapitel 6, vers 14. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Så korset var väldigt, väldigt viktigt för honom. Och i Matteus kapitel 16, vers 24, där säger Jesus, sa det till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv mister det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Och i Lukas kapitel 9, vers 23, där säger han till mig, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Så det här är en daglig sak för oss som tror på Kristus och på korset. Att vi varje dag tar vårt kors på oss. Och i avfallstider så blir ju korset inte så viktigt. Nu ska jag läsa en text som kommer bort lite kanske från grejen, men jag vill ändå ta med det bara just för att visa på att korset också finns med i Gamla testamentet på sina ställen. Och därför vill jag läsa från Hesekiel kapitel 9 Och det blir verserna 3-6. Är det någon som har Folkbibeln 2015 med sig? Ja, jag har inte uppdaterat mig riktigt, så att jag har bara 98 här. Så att Hesekiel kapitel 9, vers 3. Är det Folkbibeln 2015? Du har inte heller den? Nej. Men jag läser ju min och sen förklarar jag sen efteråt varför jag hade gärna haft den andra översättningen. Men jag vet ju om att, så att då gör det ju inte så mycket. Där står det så här: härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläder och som hade skrivdonet vid sin höft. Herren sa det till honom: gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Till det andra hörde jag honom säga: följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha ingen förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, spädbarn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men rör inte någon som har ett tecknet på sig. Och läser man då kommentaren här nere så står det: ett tecken. Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors. Så att i 2015, det har man gjort det lite tydligare. För de som läser ursprungliga texten då, på Eskilså, de har ju det då, att det står att det, de ser att det är ett kors det handlar om. I 2015 står det kors, ja. Du hade den där, ja. Och då förstår vi att det handlar ju då om att man rör inte någon som har ett kors på sig. Det är det som står i den här texten för de som läser den i ursprungstexten, om man säger så. Och som förstår det. De ser det. Och då förstår vi vikten av att vi bär, tar vårt kors på oss. Jag kommer ta ett bibelord till här nu innan jag går in på slutet på min predikan. Och det är från första Samuelsboken kapitel 2. Och det är vers 12-17. Och det är också lite grann detta för att visa på vad som händer med avfallstider och vad som händer med korset. Men Elis söner var onda män. Och när vi hör onda män, då tänker ju vi på de som stjäl från gamla människor och som skjuter och som spränger och det här. Men nu var det ju inte det, utan det här var ju Elis söner och de var ju präster. Ja, så att det var Elis söner var onda män som inte kände Herren. Det var alltså präster som inte kände Herren. Så här brukade prästerna göra med folket. När någon offrade ett slaktoffer kom prästen tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. Den stack han ner kittlen, pannan, krukan eller grytan. Och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde det mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästen tjänare och sade till den som offrade: ge hit kött att steka åt prästen, för han ville inte ha kokt kött av dig utan rått. Om då mannen svarade honom: låt den först förbränna det feta, sedan kan du ta vad du vill. Så brukade han svara: nej, ge mig det nu, annars tar jag det med våld. De unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket därigenom lärde sig förakta Herrens offer. Och så är det. Det präster och liknande predikar, när de inte predikar korset som det är och den betydelse som korset har, då lär de folket i landet att förakta Guds offer. Och Guds offer är hans egen son som dog för oss på korset. Så älskade Gud den här världen att han lät sin son dö på korset. Och detta att avfallsförkunnelse är alltid att förminska detta värdet. Nu ska vi avsluta med att läsa den texten i Bibeln som kanske tydligast visar oss vad korset är och vad den sunda läran är. Och det är Lukas kapitel 23, vers 39. För börjar vi på där, ja. Och det som kanske visar oss tydligast på vad korsets innebörd är, det är de här två rövarna som hänger på varsin sida om Jesus. De är ju väldigt nära Jesus när han dör för oss. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." Att vinna sitt liv. Han ville vinna sitt liv, den här brottslingen. Hjälp dig själv och oss. Han var bara ute efter att vinna sitt liv. Men den andra tillrättavisade honom och sade: "Frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom." De här två kriminella killarna, de var med största sannolikhet judar. De hade med största sannolikhet någon gång fått höra talas om att det skulle komma en messias. Ryktet var vida spritt om att Jesus gjorde under och hans förkunnelse. Så troligen hade de vid något tillfälle hört talas om att det fanns Jesus som gjorde under tecken och diskussionerna som har funnits i samhället. Så de hade nog någon form av information. Och nu hängde de på varsin sida in till Jesus. De här som hade hållit ihop hela livet. Men här delade korset dem. Frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Det är den sunda läran. Bekännelsen av att Jesus är Gud. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Bekännelsen av synd. Vi får vad vi har förtjänat. Vi förtjänar korset. Men han har inte gjort något ont. Bekännelsen av att Jesus är syndfri. Och en enkel ärlig bön: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: "Amen, jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset." Och det jag vill att vi ska ta med oss ifrån den här predikan idag, det är bland annat detta att Oprah och Rut, när det kom till kritan, så gick de inte på samma väg längre. Den ena var beredd, vad det än kostade, att följa Bibelns Gud. De här båda rövarna som hade samarbetat hela livet, när det väl kom till kritan, så hade de inte samma väg längre. Och det kan vara ett kors för oss också att bära detta. Att det kan finnas människor som står oss nära, som inte tar till sig korset. Och man får ju be för detta. Och vi får hålla ihop i en församling och tänka på det, att det är Kristus som är huvudet för oss. Och att det är han som ska leda oss. Och att korset är viktigt för oss och den bekännelsen. Och att det är så underbart att det faktiskt är en rövare här. Och han hade ju inga speciella meriter. Han var ju inte ens ansluten i något samfund. Inte konfirmerad. Han hade ingen framgångsteologi. Han hade inte gått på bibelskola. Ingen titel. Rövare hade han. Och det är vi egentligen allihopa. Rövare på ett eller annat sätt. Men bekännelsen av vår synd och bekännelsen att Jesus Kristus är vår Herre och Gud, fräls oss på korset. Så låt oss hålla upp korset igen och låt korset vara det som är det viktiga i våra församlingar, vårt kristna liv. Och låt det vara så varje dag att vi märker oss med korset, Jesu kors och Jesu blod varje dag. Jag vill att vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får tro på detta med korset, Herre. Att ditt kors får resas upp i våra liv, Herre. Jesus, hjälp mig. Herre, tänk på mig, Herre. Och Jesus, jag ber dig om att du ska ta hand om den här församlingen, vår kristna gemenskap, Herre. Skydda och bevara oss emot det falska. Låt oss vara vaksamma, Herre, på att det är du som är konung, Herre. Och Jesus, jag ber dig om att vi ska vara noga med att ditt blod ska vara struket på våra hjärtans dörrar. Det ska vara struket i våra hem. Så när människor kommer in i våra hem så ska det vara nåden som är Jesu rådande där, Herre. När människor kommer in i vår församling, kommer in i den här lokalen, så ska det vara ditt blod, Herre, som renar oss och som hjälper oss, Herre. Ja, Jesus. Ditt blod är vårt beskydd. Amen.